En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet Ledarsidas podd som idag spelas in en dag tidigare än vanligt. Det är bara onsdag, för det är någon slags helgvecka, eller det är det inte riktigt. Ingvar Persson.
Så är det.
Ja. Jonna Sima.
Ja.
Och våran very special guest star Ulrika Schenström.
Hej hej.
Så till skillnad från de här två är moderat.
Absolut.
Glittermoderat.
Dessutom.
Oj. Men hoppla hoppla.
Jag är lite besviken på vad är den här dödskallen eller vad skeletterna i öronen.
Vi har nu gått in i en positiv fas. November kommer bara vara positiv. Jag kommer bara se de positiva sakerna omkring mig. Döden är liksom inte i fokus längre.
Det är inte fas.
Det har varit Halloween.
In i döden.
Det har varit Halloween.
Detta säger du samtidigt som vinden och snön piskar utanför åsiktskorridorsrummet.
Ja, men det är ju fantastiskt. Jag älskar ju snö. Det lyser ju upp. Och hur kan alla vara så här, åh, november är så hemskt. Och så helt plötsligt får vi snö. Och
men det ligger det inte kvar precis. Upp
och, nej, det vet du väl inte. Du ser negativ ansats.
Enligt min väderapp så skulle det vara is. Iskornsregn idag.
Jag ska åka till Värmland i helgen och då säger alla så här, hur kan ni ta bilen till Värmland? Ja, men vi får köra väldigt försiktigt, stanna ofta.
Jag kan berätta, liksom, backarna vid Kristinehamn eller mellan Karlskoga och Kristinehamn, där är det nog dags att se upp. Det kan vara stopp.
Exakt. Du har väl vinterdäck, Stockholms
brud? Jajamän, man är ju gift med en lantis.
Ah, skönt, då ordnar sig allting. Det ska vara en lantis och någonting ska bli gjort.
Ja, ibland.
Sa jag att jag heter Fredrik Virtanen?
Ja,
och jag är på Ulrikas sida så gott
ja.
Det går.
Ja, men tycker det tar sig faktiskt.
Och ska vi börja? Peter Hultqvist, ska vi återgå till Peter Hultqvist?
Alltså, menar, Björklund, Hultabulta är roligare.
Ja, han är roligare.
Alltså Jan, vi kan ta båda.
Ja, men om Jan, vi har lite getöga på Jan Björklund, men vi fokar på Hultqvist. Mm. Vad har han gjort då? Har han gjort något?
Alltså det jag vet om Peter Hultqvist är att han har varit hemma i Borlänge och kört Amazon. Och Säpo är väl som vanligt och bekymrad över det här Amazon-åkandet. Men så är det. Så att,
varför gillar inte Säpo det? Kan de inte bevaka dem då?
Men vad tror du det är för liksom, skalskydd på en Amazon?
Mm-hmm. Ja, eller hur? Med lister av krom.
Just det.
Rattibakelit.
California.
Vit.
Ja, nu är du med. Nej. Nu är du med.
Jag känner mig fel generation här.
Nej, det är inte det. Jag har sjungit den så många gånger.
Nu var du taskig, Jonna.
Jasså.
Du är inte så ung längre som du tror.
Försök.
Som Orsin Cantwell brukar säga att jag är halvgammal eller något. Ja.
Han är ju nästan helgammal nu för tiden. Snart 60. Okej, han har kört Amazon. Ska vi nöja oss med det? Jag tycker det är kul att han gör det.
Nej, men han har ju varit ute i NATO-frågan. Och er kompis Anders Lindberg är naturligtvis överallt på Twitter om det här. Men det är ju för att, ja, det är ju försvar och det är utrikes. Så nu när han inte är här så kan vi ju
skratta lite.
Det är en stora glädjen i livet, Ulrika, det vet du väl.
Ja. Det är alltid lika skojigt.
Tycker vi börjar med påven. Påven har ju varit med dunder och brak i Sverige. Vi kan snacka mycket om det. Men jag vill börja med att prata om hur Aktuellt och Rapporten, delvis samma redaktioner igår, toppade så det skrek om det med skopet att det inte blir några kvinnliga präster inom katolska kyrkan. Fan, vad är det för något? Det är väl klart att det inte blir. Det vill inte toppa med.
Nej, samtidigt som han ju faktiskt hade ett svar, om ni såg hans svar där på flygplanet, så för att vara katolska kyrkan så var det ju inte jättekategoriskt ändå.
Nej, hon skrattade också åt hennes skämt, hon var kapellin typ.
Ja.
Är du rädd för konkurrensen, frågade hon.
Ja, och då tyckte han att det var lite sådär.
Fast är det inte, alltså, men det är klart att med någon sorts katolsk utgångspunkt så blir det ju jättekonstigt att göra det till en stor nyhet, för det är ju ingen överraskning. Men å andra sidan, i liksom en vecka nu så har ju påven framställts som progressivitetens fanbärare på jorden, den sista trovärdiga politikern, den enda som kan rädda mänskligheten,
jämlikhet,
det stora samförståndet, rubb och stubb. Mm. Så det är klart att i en svensk kontext och med den bakgrund som Rapport och Aktuellt tittare hade igår, så kan det väl tänkas att man faktiskt blir överraskad över att det visar sig att han liksom låter som en gammal.
Han låter nämligen inte som den gamla stammen ändå, trots att han är 80. Alltså om man jämför, så alltså, jag vill bara...
Ja, ja.
Men Ingvar har kanske rätt i det här.
Men jag blev mest förvånad över det här svaret som han sa, att jag har förstått att svenska kvinnor är väldigt starka och att
många män.
Svenska männen ofta söker kvinnor från andra länder.
Ja, det var ett vasst. Det var ju riktigt vasst.
Och jag tror att han skämtade mer där än, och så måste alla bli indignerade och upprörda över det här nu.
Ja, men det var ju stand-up comedy. Folk kan bli jätteupprörda över
han
det.
Han skrattade till och med själv åt sig själv.
Jag förstår inte riktigt vad han har fiskat upp det där någonstans. Vem har dragit det där skabrösa skämtet?
Med tanke på han menar att han inte har så stor erfarenhet av kvinnor, så är det ju ändå vågat.
Ja, men han menar helt enkelt att den här jävla jämställdheten gör att männen inte står ut längre.
De vill ha undergivna kvinnor.
Det är, så visst, hipsterpåven är inte hipster i någon annan.
Eller så var det någon kommentar mot ärkebiskopen eller något sånt där.
Oj.
Men han...
Oj, nej.
Det en underton. Nej, alltså nu vill jag återigen säga, jag ironiserade och skojade. Nu behöver inte alla gå igång här. Så. Det var ju den
skoja
enda.
På.
Men jag vill veta, eftersom vi har en expert på den förre påven, eller förra Johannes Paulus den andra här inne i studion.
Jag har träffat honom.
Ja, precis.
Har du?
Ja. Hänger du inte med i Ulrikas Facebookflöde?
Jo.
Tydligen inte.
Nej, inte alltid.
Jag är sur.
Men han ska i alla fall ha sagt att det aldrig kommer på kart på frågan att kvinnor ska bli präster i
den. Det var ju honom som Franciscus hänvisade till också.
Precis.
Ja,
men som att han
ja, men då svarade han ju inte på frågan.
Nej.
Tänk på det.
Skyller på en död.
De börjar bli som politiker även påvarna.
De är politiker.
Ja, han är... Oj, du, Ulrika visar nu en bild på påven och... Är du med där, eller? Är det du?
C'est moi.
Ah.
På 80-talet, va?
Ah.
87.
Blev du helad då?
Nej, det syns inte, jag är ju en glittrande
moderat. Heter det hela din katolik? Det gör det väl inte, va?
Jag vet inte vad det är.
Healing eller något annat.
Ja, men, hedning.
Okay, så det var helt rimlig nyhetsbedömning att efter att han blivit hypad av alla en hel vecka, så till sist ska vi ta ner honom på marken och visa att min sanning, ska inte tro att han är modern på riktigt.
Nej. Lite så.
Ja. Ja, men de var så nöjda med det här som att de skopade på ett skop om att det inte ska finnas kvinnliga präster i katolska kyrkan. Förlåt, jag tycker det är jätteroligt.
Ja, men det är väldigt roligt. Ja.
Det säger,
men det säger, man kan, de kunde ju ha tagit göra på någonting annat.
Ja, fast det säger väl egentligen mer om Sverige än om kanske nödvändigtvis just SVT:s nyhetsredaktion, tänker jag. Kanske.
En annan rolig nyhet som kom, eller något roligt citat som kom, som jag såg i mitt Twitterflöde, det var ju den här italienske mannen i den här lilla byn utanför Lund som var katolik och hade fått frågan, är det inte fantastiskt det här med att påven kommer? Jo, men jag är en gammal man nu, så att jag blir lite störd över min begränsningarna i mina rutiner.
Man ser sig själv närmast ska på den här.
Ja, exakt. Äntligen kommer han till den här lilla byn. Han är katolik och italienare. Nej, det är lite problematiskt.
Ska vi gå vidare till närbesläktad ämne? Kristdemokraterna. Ebba Busch Thor och hennes allt annat än succé med partiet. För nu är de återigen, alltså de är alltid nere på långt under 4% spärren. Är det 2,8 nu igen i en ny undersökning?
Ja, det är en sån här sammanvägning.
Det är en sån här sammanvägd.
Poll of polls, heter det så i Sverige också?
Ja.
Såklart.
Ja, Ulrika, ska vi börja med dig?
Nej, Jonna, absolut.
Jonna har ju skrivit idag en salt ledare om det här. Vad är din analys och vilka fel har hon gjort?
Jag tror att man inte kan byta strategier hela tiden. Man kan inte ena stunden vara så här riktig batongkristdemokrat och sen i nästa stund värna familjen, för att sen då är man helt fokuserad på opinionssiffror. Och jag är starkt emot att endast gå efter opinionen. Det är jätteviktigt för politiska partier, för oss som kommenterar saker, att följa opinionen. Men du måste ju göra det i en kombination med ekonomiska prognoser och massa andra saker, och göra en sammanvägd analys över alltihopa. De partier som går efter det här med att bara titta på hur det slår i opinionen eller gör en massa trackings, som det då kallas, mm. för vad folk tycker om olika frågor. Jag tror att det kommer definitivt att gå dåligt. Därför att som politiker, nu är jag tillbaka i det, mm. måste man vilja någonting, förändra och förbättra. Och då måste man, man måste vilja bli följd då. Allting handlar inte om opinion och ställa sig och med fingret i luften. Och jag tror att de har hållit på lite för mycket och jamsat fram och tillbaka efter olika mätningar. Om jag ska
fast är det inte den, tror jag sagt det förut i den här podden, men är inte det märkliga med Kristdemokraterna inte att det går dåligt nu, utan att de faktiskt överlevde att Alf Svensson slutade? Alltså på ett sätt, inget svenskt parti, många svenska partier har liksom, är beroende av sina partiledare och företrädare och personifieras av dem, men inget parti har ju så totalt etablerats på den politiska scenen som en persons liksom föreställning på det sättet som Kristdemokraterna var Alf Svensson. Så för mig är det konstigt att Göran Hägglund lyckades brygga över det där, hänga kvar, fortsätta i samma liksom anda.
Ja, det kanske det var. När var detta, när tog Göran Hägglund över egentligen?
Jag är tillbaka på 2000... Januari 2003.
Oj, bra där. Ja. Nej, men han blev ju också väldigt populär och jag tror Ebba Busch Thor, alltså hon är ju skicklig i debatter och sådär, får man ändå...
Jag vill be om ursäkt, i januari 04.
Mm. Oj. Tack, undrade just faktiskt.
Jag såg det. Ja.
Nej, men så de lyckas väl få fram skickliga ledare, men det är väl som du säger att de vet inte riktigt vad partiet ska stå för, att de famlar lite i blindo.
Jag håller ju med om det också, men är det inte så att Ebba Busch Thor ville stå för det hon började stå för? Alltså batong, kristdemokratin. Det ville hon ju verkligen. Det var bara det att när det inte gav resultat, och de har ju så små marginaler.
Problemet var ju att Moderaterna gick högre ut istället. Ja. Och allt det här är det här förbannade, ursäkta mig, förhållandet till SD hela tiden. Tänk om bara folk kunde glömt. Tänk inte på dem. Tyck saker ni tycker och våga stå upp för det istället. Sen är det ju så att Kristdemokraterna i väldigt stor utsträckning har överlevt på grund av att Moderaterna har röstat in KD.
Ja,
det som händer då bara när de ligger så väldigt lågt, alltså framförallt i de tider då de kanske har legat på 3,8 4,4, du vet sådär, då är det många moderater som har gått och röstat in och får inte tappa bort 4% av borgerligheten. Men när man ligger så här lågt ner, då kan ju folk tycka att det är en bortkastad röst.
Å andra sidan, i förra valet Så måste ju de moderater som funderade på taktikrösta haft flera alternativ. Alltså då var ju också Centerpartiet nere i de här siffrorna, vilket ju trasslar till det för en dygdig taktikröstare.
Ja. Men hon har ju då kört så här, ja, hon vill bomba is med JAS-plan och allt vad det var, och hon vill hårdare straff, terrorister, allt det här liksom batonga. Men en annan sak, och det var även hon som en dag fick för sig att det var en bra idé att skippa decemberöverenskommelsen. För då, kommer ni ihåg det? Det var en extremt laddad fråga. Alla gnällde över den där överenskommelsen hela tiden i liksom ett debattvakuum. Då gjorde hon det. Och nu står vi här idag med ett land som inte kommer gå att regera igen. Den lilla detaljen, vad säger ni om den?
Men det var väl inte så konstigt att hon gick ut och tog den där. Jag menar, det
rätt kortsiktigt tänker jag att det var.
Nej, jag tror att det fanns otroligt många i borgerligheten som var fullkomligt upprörda över den här decemberöverenskommelsen. Mm. Jag tror hon gjorde det av rena,
taktiska drag också.
Hon fick ju hjälp av stämman och Sara Skyttedal.
Sara Skyttedal fick ta den där ifall det inte skulle gå bra, om jag ska vara ärlig. Men det är klart att de gjorde det tillsammans.
Ja. Nej, men, så, absolut. Men
saknar inte ni någon borgerlighet den här överenskommelsen nu, om ni skulle lyckas bli största block?
Nej, jag tycker inte det. Det jag däremot tycker, och det har jag sagt väldigt många gånger här, och det tycker jag i och för sig över nästan hela, eller över hela spektret, det är att jag är jättebekymrad över att vi dividerar om liksom hur det går för KD, och egentligen har de inte levererat någonting som man kan stå upp för, eller särskilt många, och det är uppenbart att det är därför siffrorna ser ut som det gör. Men de går hem och tittar ordentligt på vilka reformer de vill föreslå. Ja, nu är de inne på familjen här, jag har sett den senaste. Ja, men föreslå då familjereformer som kan göra och förenkla och förbättra för den typen av grupp.
Men de gör ju det.
Alltså, men då måste de ju göra det på riktigt.
Ja, jag vet. Alltså, man behöver inte vi håller nog inte med. Men de föreslår ju till exempel att man ska kunna få ha sina barn hemma och få betalt. en slags utveckling av det här.
Men vad är kostnaden för det och vad är det de ska dra ner på någon annanstans?
Då ska de få 6000 kronor per månad per barn som man har hemma istället för på dagis. Mm. Samtidigt som man då är emot, eller vill motarbeta eller förändra segregationen. Eller, och det är lite paradoxalt då, att man både vill låsa in barnen som det blev att av det här vårdnadsbidraget, såg man ju vilka effekter det blev. Det var mycket invandrarkvinnor som var hemma med barnen. Barnen fick inte lära sig svenska på samma sätt och kvinnorna kom inte ut på arbetsmarknaden. Så att,
ja visst, nej, och man kanske inte tror på de förslagen, men det är väl i alla fall, om jag skulle vara strateg för det programmet, det är precis där de ska hålla på, det är
exakt
där de ska vara.
Men då måste också den debatten börja. Ja. Därför att om vårdnadsbidraget gjorde att invandrade kvinnor och svenskfödda kvinnor stannar hemma för mycket, ja då tappar vi ju människor till arbetsmarknaden. Mm. Och de har svårt att någon gång i livet komma in i arbetsmarknaden för att de gör det för sent. Och jag är ju av den stora uppfattningen att jag tror att människor måste komma i arbete, inte bara av ekonomiska skäl utan även av personliga utvecklingsskäl och så vidare. Men de kommer ju hitta sina väljare genom att tycka det de tycker, och det är ju det politik handlar om, att vi har en politisk debatt om det här. Sen behöver ju inte alla överens, men det är ju mycket mer framåtsyftande ifall vi får igång en sån
debatt. Men det verkar alltså vara så många som sympatiserar med de förslagen då,
fast,
eller?
Fast
jag tror inte att det riktigt är så att folk... Jag tror tyvärr att väljarkåren inte riktigt ser vad olika partier tycker. Därför jag tror inte att det är tillräckligt mycket av politisk debatt. Mm. Utan det är en debatt om taktiserande. Regeringsunderlag och vilka ska vara ihop med vem och sånt där. Och ja, den frågan är ju ganska ointressant om man inte vet vad det är de tillsammans ska komma fram till.
Mm. Men sen är det väl också så, alltså det där är ju sant, men, och det är inte jättemånga som sympatiserar med det. Kristdemokraterna har aldrig varit ett jättestort parti. Men det är klart att det blir svårare att vara väldigt trovärdig när man säger jo, nu måste mammor få vara hemma med sina barn väldigt länge. Om man förra veckan tyckte att det var en icke-fråga och istället tyckte att det viktigaste som fanns var att skicka JAS-plan till Syrien.
Ja, det är lite ytterligheter. Ja.
Men det är intressant som jag skriver här i artikeln också om hur KDU som nu hade kongress i helgen, att de har föreslagit ett namnbyte då från Kristdemokraterna till Högerpartiet. Det är lite som,
just det.
Som Folkpartiet som bytte till Liberalerna för att på något vis hotta upp samma innehåll men med ny förpackning.
Ja. Fast det är en konservativ version när man tar ett gammalt namn.
Men då börjar man ju tappa sitt existensberättigande på något sätt. Partiet bildades just kring Kristen Demokratisk Samling och kom ur olika borgerliga partier, men med människor som verkligen var engagerade i olika samfund. Ja, så kan man inte...
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Inte komma ihåg varifrån man kommer, så kommer man aldrig veta vart man ska. Jag vet att det där låter oerhört brådmoget, men jag tror att det är ganska bra.
Det är ju ganska mogen. Men,
jag tycker det lät klokt, Ulrika.
Men det kanske också är ett sätt att anpassa sig efter ett nytt mångkulturellt samhälle. Man tänker att om man har något mer inkluderande från men att man ändå har en religiös profil, att man vill inkludera alla möjliga religioner.
Jag har traditionellt haft andra politiska eller religiösa bakgrunder. Ja, som
religionsdemokraterna kanske de kan heta.
Ja, fast saken är väl att ungdomsförbundet vill kalla partiet för högerpartiet därför att de vill vara ett högerparti. De tror fortfarande att det finns en konservativ ficka bortom Moderaterna. Det tror inte jag, men det tror de. Det trodde, alltså det är därför de valde Ebba Busch
Thor. Värdekonservativ. Ja.
Men det kan ju bli en lucka där om Moderaterna, vilket de borde göra, drar sig mot mitten istället för att försöka fjäska för SD som de gör nu. Och då kanske det finns en liten plats för KD där. Vad tror du om det, Ulrika?
Ja, den här värdekonservativa, jag vet inte alltså. Ja, det är ju det de borde stå upp för å andra sidan. Sen är jag tveksam att det finns en ficka, men det är ju det de traditionellt har stått för.
Just det. Men så att säga, på ett utan det där socialt sociala engagemanget uppenbarligen. Men det är ju också, alltså då är vi tillbaka till det här. Jag tror inte att Ebba Busch Thor valde bomba Syrien och såna ämnen liksom bara på en slump, utan det var faktiskt det hon valdes för att göra. Sen funkar det inte, det är en annan sak.
Mm. Men ska man ens nämna, det är väldigt tabubelagt liksom att säga att man ska inte ha för unga partiledare, men i Sverige har det verkligen blivit så att vi har många väldigt unga partiledare. Hon är ju född 87 tror jag, 30 år. I många andra länder så ska man ju vara i alla fall medelålders, eller vad man nu ska säga.
Det här landet styrs av bortskämda småglin, så alltid min pappa när han var lite småfin rimmade Plura i en låt. Men det var väl då 50-talet antar jag. Och då var det alla farbröder som ledde landet. Jag vet inte.
Ja, och även och var de inte det så såg de ja. Ut som
ja.
Det.
Jag menar, ja, exakt.
Kanske var med det.
Ja, faktiskt.
Men nu har tiden kommit igen. Jag kommer ikapp Pluras pappa.
Om det är bara, om det är hennes fel, om det är, eller hela partiet som har identitetskris.
Jag vet inte heller, för det känns som att jag menar, det har gått bra för Annie Lööf. Halvbra får väl ändå säga för Gustav Fridolin. Ja. Mm.
Men Annie Lööf har det ju gått bra för i en kombination av en politikutveckling som på något sätt håller ihop. Sen behöver man inte hålla med, men hon tror på det hon säger och hon är med och gör, och hon pratar faktiskt politik och ja. Håller inte på med taktik.
Men bara för att liksom sätta det i perspektiv också, det gick ju inte jättebra för Annie Lööf till att börja med av ungefär samma skäl, nämligen att hennes gamla kompisar från ungdomsförbundet ville införa månggift och en del annat som var svårt att svälja för centerpartister på landet.
Som var Fria Moderata Studentförbundets programförklaring från 1990-talet. Ja. Absolut, och jag tyckte det var oerhört roligt. De hade bara glömt bort det här med legalisering av narkotika.
Ja, men det tog de inte annars. Det var allt som sa att unga nyliberaler alltid
säger. Duellrätten var borta också. Mycket
duellrätten.
Ja. 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 Och då fick ju faktiskt Annie Lööf åka hem från semester i Thailand för att städa upp det där.
Men det är ju därför jag liksom, hon skulle ju klara sig bättre ifall hon höll på med en riktig politikutveckling och pratade just det här och inte hattade fram och tillbaka, vilket jag tror beror på att man tittar för mycket och hetsar upp sig för mycket över opinionssiffror.
Ja. Men hon har ju också samma problem som Stefan Löfven hade före 2014. Han satt ju inte heller i riksdagen. Det gör ju inte Ebba Busch heller.
Det
måste vara en belastning ändå.
Ja, det är det väl säkert.
Hon kan inte ta riksdagsdebatterna.
Men som sagt, om hon fortsätter prata om barnfamiljer och psykisk ohälsa och sånt, ja, då kanske de kan kravla sig sakta upp, eller vad tror ni?
Möjligen.
Det är två år kvar, men det blir spännande.
Nej, det är inte två år kvar. Vi är i november nu. Det är inte två
ett
hela år.
Då?
Jag skulle säga att det är 1,5 år kvar så i praktiken, för att nu är vi inne i december. Och
1,5 år kvar och bollen är rund, ska vi säga.
Absolut.
Jag tror de säger så om sporten fortfarande, eller kanske inte gör det, kanske en fördom jag har.
Vi får fråga.
Ja. Ja, men vi tar... Det här är ju svåra och tragiska saker. Våldet i Göteborg. I söndags sköt en 25-åring Angered. Och i måndags sköts två bröder. Frölunda, var det där? Du kan Göteborg.
Tynnered.
Ja. Ja, mördaren försvann på moped. Det är ju mycket den här typen av kriminalitet där. Och hur ska vi lösa det här? Vad ska vi göra åt det här? Är det hårdare tag återigen, eller ska vi bygga fritidsgårdar?
Men jag tycker att man börjar i fel ände. Jag tror att många av de här problemen handlar om en brist på bra och genomförbar integration som jag tror har varit borta från den politiska agendan under decennier faktiskt. Vilket gör att då inser ni att jag pekar på alla bakåt och inte bara någon så. Men jag tror att bristen på integration har lett till att människor som sagt inte har kommit till arbete, och dessutom, jag menar du och jag, Fredrik, vi vet inte vad vi skulle göra om vi inte hade ett jobb och sen helt plötsligt hamnade någon annanstans och så.
Nej, fy fan.
Nej, men jag tror faktiskt att det här handlar om, och sen så hävdar alla att det här är polisens fel. Det är inte polisen som håller på med integrationsinsatser. Sen så borde ju polisen göra en massa med saker, absolut, men vi kan inte, problemen har inte skapats av polisen, problemen har skapats att de utomvarande integrationsinsatser.
Vi på högerflanken här och jag och Ulrika kallar det för integrationsproblem, ni kallar vi det för klassproblem antar jag.
Det skulle vi verkligen kunna göra, alltså, eller klyftor i samhället. Eller, men vi, i det här fallet så kanske vi menar... Jag tycker bara att man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt.
Minst.
Ja, verkligen. De som nu liksom kräver någon slags filippinsk lösning på det här, sätt in nationalgardet och skjut av alla man ser, de är förstås tok fel ute. I grunden så måste ju allt det här jobbet som har gjorts och mycket jobb som inte har gjorts för att minska klyftorna, för att skapa arbete, för att få samhället att läka ihop, det måste fortsätta utvecklas och göras. Allt det där är ju alldeles sant. Men sen är det ju klart att i den konkreta situationen när det har begåtts våldsbrott, när det finns beväpnade unga män på gatorna, där det finns vapen i omlopp, när det finns gäng, identifierade personer som man känner till som liksom befinner sig i en parallell verklighet där det är helt naturligt att göra upp sånt här med våld, då ska folk lagföras, dömas, sättas i fängelse, så att narkotikahandeln ska liksom bestraffas, allt det där. Det är ju konkreta åtgärder. Och man måste ha båda de där tankarna.
Ja. Jag tror också det handlar om någon slags folkbildning, men att man måste informera kanske redan från skolan hur ändå väl till exempel vittnesskyddet är utbyggt i Sverige, för att ett problem är att många inte vågar vittna, så att man inte löser de här brotten, så att, som du säger, att man kan lagföra de här personerna. Och att man måste bygga ändå någon slags förtroende med polisen och ordningsmakten på något sätt, alltså från ett tidigt stadium. Alltså i Stockholm har det ju varit en diskussion nu att man skulle upprätta en lokal polisstation i Rinkeby, och så har det blivit uppskjutet i 2 år och skapat en väldigt liksom också oro i området, där de säger att vi blev lovade det här och nu skiter ni oss. Alltså det är ju det, man får ju också, det är en viktig signal till områdena att man inte skiter i dem.
Ja, men sådana enkla, ni är ju så kloka som vanligt, men apropå just det här att sätta upp fler polisstationer, det borde väl rimligtvis inte kunna vara provocerande eller någonting, utan bara en rimlig och lämplig start i alla fall.
Absolut.
Varför händer inte det? Är det pengar återigen?
Ja, ofta är det ju pengar och budget och så vidare, men det här kommer ju, jag känner ju igen det här är ju lite Frankrike snart, alltså som det såg ut i Paris framförallt för 10 år sedan och brände bilar och sånt där. Men framförallt så måste vi ju inse att vi måste ju ha gemensamma regler för hur saker och ting ser ut. Om du börjar hålla på med sånt här, Ingvar, så skulle du åka dit direkt om du gick omkring med en pistol här på jobbet, eller hur?
Jag hoppas det.
Ja, jag hoppas det också.
Vi är skyddar av grundlagen, va? Vi är inom pressen.
Jo, fine.
Men, så, vad du menar.
Ja.
Nej, jag skojar, vi får inte bära vapen.
Nej, bara
på älgjakt.
Ja, på älgjakt är det bra. Jag tänkte på det igår också i rapporteringen, där man då liksom ska hitta vem är ansvarig för att det här har hänt. Och var det polisen eller är det politikerna eller vem är det liksom?
Men det är en kombination.
Ja, men och till slut är den som håller i vapnet ansvarig.
Ja,
alltså
absolut.
Det får man heller inte tappa bort. Alltså den som håller i ett vapen, den som skaffar ett vapen, letar upp den man är arg på, siktar och avfyrar. Gör något som man inte får göra, som inte får förekomma. Ingen annan är ansvarig för just den handlingen.
Och sen är det här långsiktiga arbetet som gör att ungdomar inte bara ska känna att den enda framtid som de kan erbjuda sig att antingen slå igenom som fotbollsstjärnor, artister eller kanske bli kriminell. Alltså, utan man måste känna att det finns en framtidshopp. Men det är ju ett jättelångsiktigt arbete.
Och den ligger ju både i samhället och i en själv att ansvara för. Du borde ju ansvara för dig själv lika mycket som samhället. Men jag tror att informationsinsatser här är inte helt fel. Alltså att skolan tar sitt ansvar och förklarar vad som är rätt och fel. Bara där i början. Och också förklara att att hur man kan gå tillväga för att verkligen komma i arbete och utvecklas som människa.
Vi avslutar med, för nästa vecka när ni lyssnar på Åsiktskorridoren, då kommer vi få en ny president i USA. Nu blir det skräck, skräcktema här i alla helgons. Jag förutsätter att i alla fall alla, bortsett från Ingvar, håller på Hillary Clinton här inne.
Jag tror inte det finns någon som inte håller på Hillary Clinton.
Jag hade en soft spot för Sarah Palin, det ska jag erkänna, men Donald Trump är helt omöjligt.
Och dessutom erkänner det.
Ja, stort, bisarrt och oväntat.
Men det är din hillbilly liksom.
Ja, det kanske, exakt. Ja, det är klart. Shotgun and a gun, nej vad säger jag, pickup truck and a dog and a shotgun, det är ju du.
Ja, det är ju jag. Mm. Ingen hund.
Men vad tror du nu då? Det har ju kommit, FBI-chefen gick ut och sa att utredningen om hennes mail fortfarande är vid liv eller ska fortsätta. Och det blev ju, påstås det, något av en sista chansen för Donald Trump. Alla hans skandaler och skit är numera i total mediaskugga och det är bara Hillary. Och pollarna påstår att de knappar in. Mm. Ulrika, du följer säkert pollarna bättre än jag. Tror du på det där?
Alltså jag är otroligt skeptisk. Jag är så otroligt skeptisk till de här typerna av mätningar. Mm. Vi vet att det var väldigt fel i Storbritannien. Även om det i slutet såg så där jämnt ut. Men jag är så rädd för etablissemanget oavsett vem som leder etablissemanget. När den är så säker på att saker och ting är så klart, så blir jag jättebekymrad.
Men nu är ju inte etablissemanget säkert längre. I alla fall sprids ju hela tiden hur otroligt jämnt och
så. Men om du tittar på elektoraten så kan man ju ändå säga att det ser ganska klart ut för en ändå. Även om man ser att mätningarna, men det är ju inte mätningar, det handlar ju om allting räknas ju på ett annat sätt och det finns de som är experter på detta bättre än jag, men det handlar faktiskt inte om att vinna bara, det handlar om att vinna på rätt ställen.
Vi har väl också konstaterat tidigare här i podden att 2016 är åfanåret, alltså när saker blir värre än vad man någonsin hade kunnat föreställa sig, alltså med Brexit som du nämnde, som Colombia. Ett exempel. Ja, Colombia, det finns väl säkert fler, men nu kommer jag inte på några på rak arm, men det känns ju som, ja, till och med Margot Wallström i DN idag säger ju också att de skissar ju på scenariet om Trump tar över.
Det kändes visserligen ganska tryggt, tycker jag. Att man inte är så där pompöst självklar och sen har bara glömt alla andra scenarier.
Mm.
Ja, men Trump ska ta Ohio, han ska ta North Carolina, han ska ta Florida, eller åtminstone två av dem.
Och han är på väg att ta Florida. Så.
Ja, Florida kanske. Men om Hillary tar en av dem så är det ganska säkert.
Men detta grundas fortfarande på då de undersökningar som vi har sett. Och det är därför jag blir så otroligt bekymrad, för att nej, jag känner obehag. Svårt det är sånt obehag så att jag började bevaka franska valet april-maj och tyska valet 17. Alltså, för att bara så här, hur illa är det?
Ja, men franska valet blir också en rysare.
Ja, jag vet. Ja.
Nej, men det är ju, och det är så höga intryck.
En pill hel. Jag hade en hel depressionskväll här i förrgår.
Nej, men det är ju så höga insatser. Det är ju det som gör det här så obehagligt. Det skulle varit obehagligt vad det än gällde, men det är ju på något sätt faktiskt fullständigt omskakande att vi ens sitter och pratar om risker.
Jag kan inte sluta och fantisera om vad som har hänt om Bernie Sanders fått nomineringen. Alltså. Det har varit en helt annan kampanj nu. Han hade då givetvis utmanat som kommunist, eller han hade ju varit stalinist vid det här laget. Han hade ju varit en sån extrem spin mot hans vänster. Men i övrigt, jag vet inte hur han kanske hade klarat det. För han är ju inte lika avskydd som Hillary är. Det hade inte varit lika polariserande då. De här vita kränkta männen kunde ändå hacka i sig en Bernie Sanders. Liksom. Mm. Ska vi bara... Vad tror ni? Hade det varit bättre? Det här är ju galen.
Alltså det är otroligt svårt.
Fråga.
Det här är 320 miljoner invånare. Det här är det bästa de kan komma upp med. Det är ju helt bizarrt.
Det är typ bara 50 miljoner av dem som orkar rösta dock. Det är ju också en...
Ja, det säger ju en del.
Alienationen mellan... Ja.
Alltså jag tycker att jag tillhör den här lilla promillen av svenska befolkningen som inte följer amerikanska valet slaviskt. Så jag kan verkligen inte alla detaljer. Så för mig är det så här, jag förstår inte riktigt ändå det här djupt rotade hatet mot Hillary. Jag har förstått att hon inte skulle ha gjort som hon gjorde med den här mailservern och så vidare. Att det, men i övrigt, hon är otroligt kompetent och välmeriterad för det här.
Jag tillhör ju säkert kategori som du. Jag är inte heller helt slaviskt intresserad av amerikanska presidentvalet, även om man, det är svårt att inte vara det idag. Men vad jag har fått förklarat för mig från experter, sådana som slaviskt följer det här, det är att Washington och etablissemanget har varit hatat hur länge som helst. Det är bara att gå tillbaka till liksom nationens födelse. Vilket gör att det är ett otroligt polariserat land. Det är Washington, det är vissa delar av västkusten, det är New York och sen har du liksom resten av folket.
Mm. Och sen får vi inte glömma bort aspekten att hon faktiskt är en kvinna. Man,
det är elit, absolut kvinnohatet ihop med att hon är ju bägge de här två.
Och att de krossar glastaket överhuvudtaget genom att vara en presidentkandidat.
Jag är 100 på det, men kanske.
Men visst, the elites in Washington har det talats om sen, ja, inbördeskriget.
Jag fick en liten föreläsning för mig bakåt 1700-tal, liksom, att det alltid varit dårarna.
Som... Minns mina famous last words nu i alla fall. Hillary kommer vinna med en landslide.
Okej.
Okay. Mm. Jag vågar inte sätta emot.
Uh-huh. Ingvar?
Jag vill inte sätta emot. Jag hoppas att du har rätt.
Ja, tack. Tack.
Varsågod.
Det är du som är USA-experten.
Ja, det är ju det. Ulrika Schenström, tack för att du kom.
Tack.
Jonna Sima, tack för att du kom.
Trevlig.
Ingvar Persson, tack för att du kom.
Tackar.
Och jag heter Fredrik Virtanen. Ha nu en trevlig helg allihopa.
Allhelgonahelg.
Ja, och glöm inte att gå och tända ljus på Cornelis grav. Det gör jag varje år.
Och kör försiktigt, ni som ska ut i trafiken.
Ja, du ska ut i trafiken.
Ja.
Mm. Kör försiktigt nu. Eller din man.
Ja, absolut. För
det är väl han som kör bilen.
Självklart, vi är moderater.
Ja. Hej då!
Hej då! Åsiktskorridor.